Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Okej, Anders, jag ska bara ställa in ljudet. Vad åt du, ja, åt du till frukost?
Åt bacon.
Ja, okej, det är klart. Du åt bacon alltså?
Ja,
vi hade ju en liten en diskussion om bacon, ja, på,
nej, jag var rädd att Twitter. Jag var rädd att det var på Twitter, ja. Och det är så svårt att hålla isär alla olika sätt och man kan prata med varandra.
Hur pratar vi med varandra? Vi pratar med varandra via sms mest.
Ja, det är mycket.
Och live. Men sen så någon enstaka gång via Twitter.
Det känns lite som att du och jag...
Twitter.
Vi ropar till varandra på torg.
Ja, precis.
Det är så offentligt.
En liten småstad och ringer någon som tar notis.
Nej, vår Twitter är som en... Du står i en småstad och jag står i ett municipalsamhälle.
Ja, precis. Eller jag står i en köping kanske.
Ja, du är en köping av municipalsamhälle. Ja,
men så ropar vi på varandra och så tänker de så här... Det här är de där två byfånarna som står och gapar till varandra.
Men igår så hade det hänt att du hade spilt HP-sås på tangentbordet.
Ja, fast det var ju litet skämt.
Jaha. Så du konstruerade situationen HP-sås på tangentbordet?
Nej, men jag hade kladdade lite med HP-sås på tangentbordet. Men det var liksom inte så att hela tangentbordet var fullt av HP-sås. Men jag tyckte det fanns något roligt i... När man spiller vatten så finns det ju den här gamla med både mobiler och datorer. Att man då häller på ris och så lägger in påse typ. Eller något sånt. Och då tänkte jag att det fanns något kul i så här, att man, även om man spiller HP-sås på tangentbordet, att man häller ris på...
Ja, jag fattar. Ja. Det är roliga.
Men jag tror inte att alla fattar. Det är ju inte sådär så att man faller baklänges av stolen av skratt.
Nej, det är
men
inte.
Det är ju lite sådär roligt på ett lite småfinurligt sätt kan man säga.
Men det är som att man får en klapp på axeln.
Ja,
det är liksom lite en
kul.
Humor. Här, kolla
ja, men såhär, lite kul sådär. Ja. Ja,
du sitter och scrollar feeden och där fick du något litet, någonting att tänka på, någonting lite kul. Ja. Men sen slängde du in en växel till.
Ja, det gjorde jag kanske.
Eller ska jag lägga baconet direkt på tangentbordet?
Ja, precis. Och då kom du in och sa, va? Har inte du tabasco med ditt bacon?
Nej, för det var jättekonstigt. Jag gillar ju också, jag tycker att bacon ska ätas tillsammans med fermenterad sås. Mm. Men jag vill ju inte ha en melassbas utan en chilibas.
Jag förstår. Mm.
Men du går melass, brunsås och jag går... Jag har alltid tabasco på min bacon.
Nej, men jag tycker ju så här, bacon och ägg och så, om man häller tabasco på, det är ju trevligt. Ja. Mm. Men jag tycker att HP-såsen eller brownsås, den gör någonting annat än... Den såsar upp det liksom. Alltså det är en sås. Tabasco är ju nästan en torrkrydda fast i droppform.
Men det kan ju bero på hur man gör sin äggröra då. Om man gör en krämig eller om man gör en...
Jag gör alltid min äggröra krämig också. Så att det är ju, äggröran är ju på något sätt en sås kan man säga. Ja. Det är som att så här, gör man en riktigt härlig blomkålspuré med mycket smör. Mm. Vem behöver sås då?
Verkligen.
Eller hur?
Ja, men det är därför som det är exakt därför jag
undrar. Men tänk dig en riktigt smörig krämig blomkålspuré med både potatis och blomkål. Mm. Och lite kanske så här vitlök, att vitlöken bara har gått med i pannan. Mm. Den där lilla, så plockar man ur den. Mm. Och sen en jättegod, alltså helstekt entrecôte eller rostbiff. Men sen så en rödvinsås också. Mm. Håll käften va?
Håll käften var gott. Men där är vi lekmän dåliga på att dosera rödvinsås tror jag. Att vi slänger på lite för mycket
medan kockarna bara ringlar lite.
Ja, de liksom bara stänker på.
Ja, vi är mer team. Mannerström är ju lite mera. Han ska, det ska ju ordentligt med sås.
Ja,
ja. Vilket du har liksom, kanske också syns i hans kroppshyddekarriär. Man kan prata om det. Men du har ju två glas vatten här framför dig. Då har jag att du har lite och slirat, eller?
Jag drack öl igår med en kompis.
Ja. Mm. Fan vad trevligt.
Mm, på lokal.
Ja. Berätta, vad liksom, det känns som en liksom så här sällsyn över tiden. Det är ungefär som när man har varit i ett förhållande några år om man har en kompis som är ute och ligger runt lite.
Jag har ju hittat ett ställe som jag går återkommer till mer och mer nu. Mm.
Är det liksom, är det så ett hemligt smultronställe eller kan du
berätta? Nej, det är väl många som har hittat dit, men det är en gammal pub. Förut hette den Black Horse Inn tror jag. Och som nu har bytt namn till Harvest Home. Den ligger, fan vad hette den Black Horse? Ja, skitsamma vad den hette förr, men nu heter den Harvest Home. Och ligger på Bondegatan 50 mellan Södermannagatan och Renskärnasgatan.
Just det.
Mm. Nytorgsgatan.
Ja.
Och det är kul, det är väldigt gemytligt där inne. Du kan se både unga
formgivare. Är det inte mellan, förlåt om jag bryter in nu, men är det inte mellan Nytorgsgatan och Renstjärnsgatan?
Jag tog en gata för långt bort. Det är faktiskt också mellan Södermannagatan och Renstjärnsgatan.
Ja, det är det faktiskt.
För att, jag menar, det är mellan, man kan säga att det är mellan Götgatan och Ploggatan också, om du vill.
Ja, det kan man säga.
Man kan säga att det är mellan Hornstull och Nacka också.
Man kan säga att det är mellan Oslo och Sankt Petersburg.
Ja, precis. Jag skulle exakt säga det. Jag säger att det är mellan Washington och Moskva.
Ja.
Ja, men vi kan...
Det är mellan Los Angeles och Vladivostok.
Ja, det är det.
Om man spettar ut tillräckligt nu.
Ja, fast där skulle man nästan gå åt andra hållet.
Ja, då är det fel, blir det fel då.
Skulle man säga att,
menar Vladivostok och Los Angeles, va?
Ja, då hamnar du i Tokyo.
Ja, just det. Exakt. Ja,
alltså,
ja.
Som det är närmare den vägen.
Ja.
Men...
gick det för långt?
Nej, men det är spännande.
Apropå den här punkten. Men det är ju intressant när vi pratar om så här olika städer. Den har ju inte en internationell aura. Jag är inte en av de killarna som har en holländare?
Vänta, nu är jag inte med.
Harvest Home.
Har en holländare?
Harvest Home, en holländare. Är det inte en holländare som driver
Harvest Home? Det vet jag inte.
Nej.
Det är inte, jag såg så mycket stammis. Jag har inte riktigt koll på vilka som äger det. Jag har bara hittat för att det är så trevligt där inne.
Mm.
Men där kan man se både formgivare och grafiker och basisten i Eldkvarn.
Okej. Okay. Ja. Vem är basisten i Eldkvarn?
Tordi Thorén.
Ja, det borde jag kunna.
Han är jag tror att hans bord går inte att boka.
Nej.
Där han är alltid där.
Mm.
Han sitter där med en öl som man knappt dricker ur och diskuterar olika saker med olika andra personer som slår sig ner där. Fredrik Virtanen kanske, eller Magnus Karlsson och Weeping Willows. Ja. Eller någon gammal kulturjournalist från Expressen. Eller.
Kändes tätt?
Ja, det är så kändes tätt på den fronten. Det kändes tätt med gubbar med tveksam thorax framtid.
Alltså Magnus Karlsson kändes relativt fräsch i relation till de andra.
Ja, vi hittar den också. Rent thoraxmässigt väl.
Är han thorax?
Nej, men det är män över 50 liksom.
Ja, okej. Okay, ja. Nej, men jag tänker så här, om det är... Men Virtanen känns ju lite mer alltså, åt hjärtinfarkthållet om man får vara lite fräck.
Än Magnus Karlsson i Weeping Willows?
Ja.
Nej, jag tycker Magnus Karlsson, alltså nu hoppas jag inte Magnus Karlsson tar illa upp, men han, jag skulle kunna säga det i hans face. Jag tror, han har ju en lite så här släcka lampan aura.
Okej.
Okay. Det har jag också.
Mm.
Jag menar, så är du med? Mm. Han är 55 bast och tycker om att dricka öl och gilla Bayern och röka cig.
Jag förstår.
Är du med? Jag vet inte om han röker cig, men han har den auran.
Ja, jag tänkte bara att han har liksom, hans nya liv med fru och barn och så där, att han bor i så här ett fräscht liksom, hus i Enskede och så.
Ja.
Att det liksom andas lite så här friskvård. Det är så det är min bild av Magnus Karlsson, att han är så här, har börjat bry sig om miljön och sånt.
Ja, det har han gjort.
Ja. Så att det är liksom på något sätt den Magnus Karlsson du tänker på. Kanske är en sann Magnus Karlsson, men den Magnus Karlsson jag tänker på kanske också en sann Magnus Karlsson.
Men plötsligt så sitter den
sanningen kanske är, ligger i betraktarens öga.
Jag tror att kanske att de har hängt väldigt mycket i en skede med sin familj.
Mm.
Då har han blivit friskvårds.
Men det kan ju också vara så att när han åker in då till Harvest Home och ska ta 5-6 öl när kvällen äntligen får
med Tony Thorén.
Ja, då liksom det blir sån balans eller det blir sån skillnad, deltat blir så stort mellan de här två livsmiljöerna så att det liksom han får en 10 direkt liksom.
Han chockar.
Chockar kropp och själ.
Medan Tony har vant sina kärl.
Ja. Han sitter där hemma i gamla Enskede med liksom frun och så här, och liksom hon, titta nu har jag knappat hem en ny vas från Grandpa här. Ja. Vad tycker du om den? Den rosa liksom går fint mot mintgröna i fönsterblecket. Och så han bara, Och sen åker han in till Harvest och så börjar han liksom prata om så här Dexter's Midnight Runners hela diskografi med Tony Thorén. Och så bara att det blir som skillnad i
det är som att, precis, som att man går från det varmaste på duschen till det kallaste på en gång.
Exakt.
Utan att, jag fattar.
Han chockar själen.
Med för stor diskrepans.
Men när du satt där med en polare och drack några bärs.
Och drog en bookmaker sandwich.
Ja, men då är ju du verkligen en del av inventarierna. Eller? Du smälter ju in bra.
Jag vill tro det.
Kulturarbetare 50.
Men jag har alltid haft den förmågan att smälta in bra på den typen av ställen. Jag har alltid blivit så snabbt liksom tjenis med bartenden.
Bruna barer, det är ditt habitat.
Jag älskar. Det kan gärna finnas ett gökur.
Uh-huh.
Jag tycker det är mycket om det.
I Nederländerna, apropå det, som pratar om, de pratar ju om de så här bruna kaféer och vita kaféer.
Nej.
Ja. Och de bruna, det är de här, det är de boaserade, det gamla så här inrökta trä, träbarerna. Mm. Och vita barer, det är de här fräscha cocktailbarerna från 80, 90 och 00-tal.
Jag klarar inte av det.
Nej.
Jag klarar inte av de här rena. Jag gillar inte den här penthouse-baren i Tokyo där Bill Murray sitter och dricker whisky.
Men det är väl det är knappt han heller.
Det är för sig en brun bar.
Ja.
Men den är ju också vit.
Mm-hmm.
Jag står inte ut med sådana ställen. Jag får inte avslappning. Däremot om man går in på någon på Hjälmaren med Årsta torg liksom. Mm. Så att man tar en halv bra plank.
Men det är ju ingen slump att alla sådana här franchise-pubbar har just den här kataloginredningen liksom, så här englishpubdecorations.com där man liksom tankar hem en liksom ett gjort huvud och några liksom bara framsidor på några gamla böcker typ. Det är så här, det är inte P.G. Woodhouse böcker utan det är bara liksom, liksom en, någon slags relief av så här P.G. Woodhouse.
Mm.
Men det är ingen slump för det är ju mysigt.
Men det sjuka är att det funkar.
Ja. Uh-huh.
Det funkar inte med liksom att gå in i en vikingaby av plast. Men det funkar att gå in i en så här engelsk pub. Du får någon sån autentisk känsla. Vissa grejer måste finnas. Det måste finnas typ så här vinägerchips i ett ställ på bardisken.
Mm. Men sen 2.0, det är ju om någon gör en mysig pub på riktigt. Och där är ju Harvest Home. Det känns, de har ju inte tankat hem grejer från en katalog.
Det var nog en sån här katalogpub innan.
Ja, men de har liksom skalat av det, kataloger.
Ja, de har hittat rätt på så många, de har till exempel rätt möblemang. De har typ samma typ av möblemang som de har på vad heter det, den gyllene freden va? Där akademin, så här, lite för låga trämöbler.
Mm.
Som är skitmysiga, som inte skapar ett obehagligt skrap i golvet och... Som är sköna, du kan ledigt så här slänga dig ut av en stol men du kan också sitta rakryggat fyra personer och äta något.
Mm. Ett möblemang som skulle ha passat i Fylke.
Verkligen, men Fylke tror jag är ett av ledorden.
Mm.
Men även liksom ett konstnärshem på Djurgården är det också. Liksom ett bohemiskt konstnärshem på Djurgården. Alltså Prins Eugens privata environger finns också med som liksom en, om man skulle göra en moodboard över Fylke, Prins Eugens privata environger, min gode vän David Jedins arbetsrum. Mm. Det är en extremt smal referens, men det är också extremt mysigt.
Ja, men jag är med. Jag hänger med. Men du, okej, men så hur många får man fråga? Får man bli lite privat?
Fyra.
Det blev fyra.
Fyra tjeckiska och
en bookmaker toast.
En bookmaker toast.
Därav då att du är lite... Lite slirig då?
Ja, jag kom hem, de stänger 8, så promenerade jag hem och sen så gick jag, så ringde farsan och så tog en promenad, jag och farsan med hundarna, så gick jag upp i lägenheten och pratade med mina barn och sen så tittade jag på dagstagningar från julkalendern och så somnade jag 00:15.
Fan vad mysigt. Mm. Men när de stänger 8, då måste man verkligen planera, då måste man gå dit vid 5 typ.
Vi var där 6.
Okej, okay, ja. Ja. Så här, hade ni schema så här, en eller halvtimme så?
Ja, men lite så tänkte jag faktiskt, men grejen, den första sank ner så otroligt lätt.
Mm.
Det var som att dricka sportdryck när man är supertörstig.
Ja, nu ska jag säga någonting självklart.
Mm.
Den gör ju det.
Ja.
Den första rinner ju ner väldigt lätt.
Ja, den rinner ner helt motståndslöst. Mm. Men den andra, redan på den andra började känna ett visst motstånd.
Okej.
Okay. Det märkliga metalliska motståndet i kroppen. Och
var sen... det för att du var avvänjd?
Eller att var du... mätt tror jag. Mm. Men sen så kom ju...
Det är tips om man inte vill bli alkoholist. Ät mat.
jag åt ju en bookmaker toast.
Var det liksom riven pepparrot på?
Det var riven pepparrot som byggdes som liksom en... Man säger som en... toppen på en vulkan. Med en liten krater. Och i kratern låg en äggula.
Nice.
Och köttet var väldigt mört. Jag var rädd för... Jag tycker inte att Harvest har den bästa köket. Men den var riktigt bra. Man skurit bort kanterna på toasten och rostat den perfekt. Och det var krispigt och gott. Ja, det var fan helt fantastiskt.
Alltså jag drömmer mig bort nu.
Ja, ja. Ja, men du skulle ha varit med.
Jag var ju också ute igår, men gjorde en helt annan grej.
Ja.
Jag bastade ju med några MFF-kompisar.
Mm.
Så du vet, bastu, lite bärs och snacka upp säsongen.
Nej, den börjar ju snart.
Ja, Svenska Cupen börjar i helgen.
Mm, vilka möter de?
De... möter, nu ska vi se, de har hemmamatch mot Västerås SK.
Ja, det ska bli en seger för
ja, det ska bli en seger. Men Västerås, alltså jag tror att det kan bli en chock.
I Västerås är ett superettanlag eller divisionär? Superettanlag.
De har bland annat den gamle måltjuven Victor Prodell. Som före detta Elfsborg spelar i VSK nu.
Hur gammal är han?
Ja, men han är väl kanske runt 30 eller så.
Är han liksom där tillfället, är hon på att trappa ner karriären?
Nej, men han tror jag väl att han kanske inte riktigt fick nytt kontrakt i Elfsborg. Men sen han kanske, jag vet inte, jag kan inte så mycket om honom, jag bara vet att han är i VSK. Men kanske att han var ute och slirade någonstans utomlands och sen kom han tillbaka och så kanske han, ja, han tog vad han fick helt enkelt.
Kan det vara så att han typ hade en tjej i Västerås att han tyckte det passade bra för
kanske,
hem?
Kanske så här, kom in på en systemvetarutbildning vid Mälardalens folkhögskola, men hur, högskola menar
jag. Jag undrar, hur funkar livet för en före detta utlandsproff? Så jag tänker så här, om man spelar utanför Sveriges gränser så tjänar man per definition över 1 miljon om året.
Ja, men det gör man ju nästan i Allsvenskan.
Ja, men inte i divisionär?
Nej, i Superettan där är det inga höga löner.
Hur hanterar en fotbollsspelare det?
Ja, men om han har varit ute och tjänat lite pengar ett par år.
Har han spart?
Då har han spart, ja. Annars så, ja, han får väl liksom flytta väl in i ett radhus där och så här, försöka hanka sig fram på en lön som alla andra, tänker jag.
Men du får fråga, det är du
det är
som...
Så mycket omkostnader, tänker jag.
Jag måste bara fråga angående liksom ditt hjärta.
PlayStation. Ja, och sen är man klar liksom.
PlayStation och stocksnus.
PlayStation, stocksnus och sen så en ny vinteroverall till Maja. Sen är man klar liksom.
Maja är barnet då? Eller, ja. Eller
nej, det är tjejen. Hon vill ha riktigt så här vinteroverall.
Nej, men alltså hur är det för dig som jag är ju också på ett lag, men jag är inte riktigt lika insatt.
Mm.
Du är ju väl, du snackar upp säsongen om dina MFF-polare i en bastu på Kungsholmen.
Mm.
Hur viktigt är det för dig att Malmö vinner den här matchen i Svenska Cupen? Skulle det vara lite så här kuriöst roligt om Västerås vann mot Malmö med 3-1 på Malmö stadion inför tomma läktare? Skulle det vara så här, men det här är en bra historia?
Nej.
För det skulle ju alla andra tycka.
Ja, men
det är David mot Goliat.
Ja.
Men du hejar nu på Goliat.
Ja, det gör jag. Ja. Om Goliat är den goda kraften i samhället, så här jag på Goliat.
Goliat är den stora, starka, och David är den lilla.
Ja, men så
är jag på Goliat.
Ja. Men grejen är att jag vet inte om du känner till att Malmö har ju så här det finns ett svenska kuppspöke.
Mm-hmm. Ja, det gör det.
Ja. Så förra året eller förra så åkte de ut med dunder och brak mot Landskrona Boys. Nej, det var ju det året när Allan Kuhn tränade dem, mm-hmm, kanske. Då förlorade de, vad tror man, kanske 3-0 mot Landskrona och åkte ut med dunder och brak.
Mm.
Sen så var det Östers, nu var de på vad heter det, gruppsegern ett år också. Genom att spela 1-1 i den här tipshallen. Den här kulsprutebörliga nålfiltsmattan. Alltså det är som att spela i en gillestuga från 70-talet. Det är underlaget spelar de på.
Och det förbjuder fotboll i Växjö, känner man.
Ja, i alla fall i den här fruktansvärda tipshallen.
Men är det en full-size 11-mannaplan inomhus med nålfiltsmatta?
Ja. Alltså det är kanske inte nålfiltsmatta, men det känns så.
Det känns som att det ska vara rött kort för en glidtackling.
Ja, lite så. Men sen dessutom har man ju förlorat 2 cupfinaler på ett förnedrande vis.
Mm.
Den första var för några år sedan mot Häcken i Malmö.
Men Häcken är bra.
Ja, Häcken är bra och de var bra då också. Malmö ledde stabilt med 2-0.
Mm.
Sen gör Oskar Lewicki av någon anledning en vansinnesgrej som gör att han blir utvisad.
Typ vad då?
Nej, men det är någon tackling. Vårdslös tackling, tror jag. Jag vet inte om han har ett gult innan, men i alla fall han blir utvisad.
Mm.
Och Malmö gör liksom inte tillräckligt mycket för att stoppa blodflödet direkt.
Nej.
Så Häcken liksom, istället för att bara säga nu stänger vi den här matchen, så liksom blir det ett litet vakuum där.
De fortsätter att trilla boll.
Ja, exakt. Och Häcken gör 2-1 och 2-2.
Mm.
Det blir straffsläggning. Mm. Häcken vinner sin, tror jag, första cuptitel någonsin.
Mm. Mm.
Och sen då är det då i fjol. Då är Malmö återigen i final mot IFK Göteborg. Har en ganska bekymmerslös 1-0-ledning. Det rullar på. Det finns ingenting som tyder på att IFK Göteborg ska kvittera. IFK Göteborg spelar jättedålig fotboll. Eller de lyckas inte rå på Malmö. Malmö är ett nummer för stora helt enkelt. Kommer en långboll. IFK Göteborg, långboll, tänker du, va? Håll i hatten. Den kommer ner mot Berang Safari, legendarisk vänsterback i Malmö.
Ja.
Legendarisk också för detta Basel och Anderlecht och svenska landslaget.
Mm.
Han ska bara ta ner den där bollen och sen så han snubblar på bollen.
Ja.
Så att en Göteborgsanfallare får fri lejd, kan man säga.
Som han aldrig trodde att han skulle få.
Nej, fri lejd fram mot mål. Mm. Slår in bollen. 1-1, förlängning. Malmö tappar geisten. Göteborg vinner.
Men du, där står det ju en målvakt i målet. Varför gjorde inte han något?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är ju, jag vet inte om du känner till det med fotboll. Det är ju ganska svårt när en kommer fri. Va?
Jag vet. Ja. Det är jättestort mål och jätteliten målvakt. Ja. Det är inte
det,
som hockey.
Är ju, man kan ju försöka gå ut och göra sig stor.
Ja. Ja, det handlar om att han måste ha en bättre, han måste göra sig stor, exakt, täcka vinklar.
Går man ut och gör sig stor och täcker vinklar, finns ju en liten risk att anfallaren rundar dig.
Ja.
Då står du där och har köpt korv.
Mm.
Har köpt en vegankorv någonstans på andra långgatan. Det är lite kort om Malmös kuppspöke. Ja. Och där liksom, som svar på din fråga, om jag vill att Malmö lite hedersamt förlorar mot VSK på söndag. Mm. Nej.
Nej.
Men jag är orolig att de kommer göra det, för att jag är inte säker på att de är där.
Ja, och det är ju VSK.
VSK är där.
Det är årets match.
Ja, det är årets match. Det är ju decenniet. Det är århundradets match för VSK.
Ja.
Det är det problemet, är ju det med all, det är all, det är så är det för alla lag.
Mm.
Det är århundradets match varje gång man möter Malmö FF.
Ja, det är hedrande. Men för Malmö ser det ofta så här att barn kan oss på lördag. Ja, det kan vi. Nej, vänta, så kolla kalendern. Nej, vi har match då. Det är så, eller hur?
Men jag match då. Leverkusen Milan då. Jag spelar i Malmö FF. Vi har match då.
Du håller sen Milan på Malmö FF?
Ja. Det tror jag. Jag tror att de som håller på HF, jag tror Adde Malmberg är faktiskt HF-are.
Ja, men han är väl från Helsingborg.
Och sen vet jag ju att Ola Selmén, den gamla barnprogramledaren för Amigo.
Landskrona.
Amigo. Nej, HF.
HF.
Ja. Jag tror ju att både Olof Lund är ju landsboysare. Och Patrik Ekvall är ju från Landskrona. Så han är ju säkert.
Finns det här kända trelleborgare?
Ja, det är ju Anton Magnusson.
Men håller han på Trelleborg?
Ja. Oh, alltså ja. Lite så här, bara för att han är från Trelleborg.
Jag vet, men då får han inte vara med i gänget ju.
Nej.
Balla gänget.
Nej.
Som heller
men,
håller på med
ja, men jag känner inte till någon trelleborgare, det gör jag faktiskt.
Nej, det är
tomt.
Det måste vara tomt att hålla på ett sånt litet lag som är så där man där inte blir något tryck på läktaren. Som...
Det är tomt, det är sorg, det är Trelleborg.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig. Fyra meter.
Och med det vill vi hälsa varmt välkomna till det här avsnittet. Veckans avsnitt av Fyra meter.
Har vi fått någon patron?
Det har vi.
Ja.
Han heter Björn Jalkeby.
Björn Jalkeby,
ja.
Äntligen!
Ja, nu har
äntligen en reporter på P4 Halland.
Ja, Jalkeby, ja. Verkligen.
Björn Jalkeby, jaha, nu står jag här i en korsning mellan Getinge och Halmstad. Och det har skett en olycka här. Här vid. det är en varbil som har krockat med en personbil och vi vet inte exakt, men polis och räddningstjänst är här och har spärrat av
räddningstjänst
över till studion.
Välkommen Björn. Jag spekulerar lite i att du har blivit Patreon så här sent. Därför att du är också, inte bara för att du är journalist på P4 Halland, utan för att du är ganska noggrann.
Mm.
Och du har verkligen kollat in fyra meter och vänt och vridit på det här om du ska eller ska inte. Och till slut har du fattat ett moget beslut att hoppa på det här tåget.
Men Björn har ju liksom funderat här, är det här radio de håller på med?
Ja,
är det radio? Exakt. Är det radiojournalistik?
Ja.
Och sen så har han kommit på att nej, det är det inte, det här är något annat.
Ja.
Det här är... Det är liksom ett samtal under trädkronorna som tagline är lite.
Och det stödjer Björn.
Ja, när han kom på intellektuellt att det är någonting annat än vad han håller på med.
Ja.
Då blir det mycket lättare för honom att ta beslutet.
Ja. Men det är roligt för Björn, för han kan dra en cirkel i sanden.
Mm.
Och han är inne i den cirkeln och det är vi också, därför att vi ändå håller på med ett ljudmedia.
Mm.
Medan andra personer befinner sig utanför den, folk som alltså inte håller på med det.
Mm.
Nu är det fler och fler som samlas innanför cirkeln.
Mm.
Men Björn och vi är innanför cirkeln tillsammans.
Men jag tror att kanske att Björn drog två kritcirklar.
Mm.
Delvis överlappande kritcirklar. Mm. Och sen så tänkte han så här, det här jag gör här, radiojournalistik i Halmstad, och det de gör, det är något annat, men det överlappar här i det här Venn-diagrammet, och det gör att om jag kliver in här i mitten och så kliver de in från sin sida i mitten, då är vi samma. Då gick han in på patreon.com/4meter och blev patron till den här podden, och vi är otroligt glada.
Vi är väldigt glada.
Men och vi vill ju också såklart gärna ha tips och råd, både kring hur man åker ut i en med sån här OB-utrustning, sänder live, sänder via länk in till en studio. Vi vill också ha tips på hur man utvecklar resonemang, hur man håller liksom publiken liksom på tårna. Alla sådana här tips och tricks kring hur man gör
också
radio.
Lite, jag tycker också lite radiojournalistens etik. Så har det hänt en olycka i en korsning där räddningstjänst och polis är framme.
Vad säger man?
Går man fram och stör konstaplarna och ställer frågor, eller om man håller en massa på sedelsamt avstånd, om man skulle inte göra något eventuellt offer för den här, kommer man då slänga på en röstförvrängare? Jag hade inte koll åt vänster i den här korsningen, och det är högerregeln som gäller.
Då visar sig att han, den här gubben som körde, lät precis här en dro för att det var Sven Walter dödsbo.
Jag var på väg med Sven Wolters dödsbo ner till Helsingborg från Göteborg.
Sven Wolters dödsbo skulle flyttas.
Sven Wolters dödsbo är för övrigt inte någon angelägenhet för Göteborg, utan Luleå, som han bodde i Luleå.
Var det så att han bodde där uppe?
Han bodde i Luleå, inne i centrala Luleå.
Men vad förde honom egentligen till Luleå? Var det för att det var så här, det var liksom en järnverkstad eller?
Kärleken. Det var kärleken.
Hade han någon dam där uppe?
Ja.
Men har jag berättat att jag träffade Sven Walter på Orust?
Berätta.
Nej, men det är väldigt odramatiskt. Men jag var på ett ställe som heter Stillingsön som ligger på Orusts insida. Och då kanske man visar sig att det är inte riktiga Bohuslän. Det är inte de kala klipporna, det är inte liksom tången och saltet och håller fyr.
Nej.
Utan det är något annat. Det är lite
frodiga
mer, det är lite frodiga Bohuslän som Tobbe såklart också besjöng.
Ja. Men det är också kanske mer fästingbemängda.
Ja, det finns nog en och annan fästing där. Och en och annan mussla också.
För sen sa om Sven Walter, det här kan låta skitkonstigt. Men vissa människor har en aura av att lättare få en fästing på pungen.
Och Sven Walter är inte en av dem. Nej, men alltså, det var verkligen så mitt i prick. Alltså, det är lustigt hur man kan säga någonting så apart som du nyss gjorde. Och det stämmer så jävla klockrent.
Så där satt Sven då med brallorna nere vid knäna
Men han satt ju liksom,
bläddrade igenom.
Nej, men han satt ju, men man tänker ju kanske att han, som Walter, är en kille som köpte ett par badbyxor 1967 och så har han haft dem sen dess. Vilket ju innebär att resår och tyg har blivit lite slappt. Och skrotum har också kanske liksom också skapat lite mer tyngdkraft med åren. Liksom.
Ja.
Vilket kanske gör att den ena kulan kanske letar sig liksom in mellan lår och byxa.
Ja.
Och då, bam! Där. Kom i fästingen där.
Fästingen satt ju bara väntade på hans innanlår på att den här testikeln skulle gravitera ner. Så han kunde bara liksom nästan med gravitations liksom bara sträcka ut en tentakel. Så satt han där.
Sitter ju några fästingar där liksom i något bok där då. Vad väntar du på? Jag väntar på Sven Walter, vet du. Han kommer alltid så här och tar sitt morgondopp i 10-tiden. Och han dricker kaffe. Då luktar han lite älskog, vet du. Så det är lätt att känna igen honom. Med dem, liksom, hur vi orienterar oss med feromoner. Vet du, det känner du till. Det känner du, ja, det är jag. Det är klart att jag känner till det. Jag är fästing. Det är väl enda jag tänker på hela tiden. Att jag ska liksom ramla ner på någon som luktar gott. Jaha, men du, hur ofta har du ramlat ner på Sven Walter? Det har jag aldrig gjort, för att du vet, ramlar man väl ner, då är risken väldigt stor att man förolyckas. Så att det är ju alltså det liv vi för, det är ju ingen dans på rosor. Det är ju ett vandrande arbetsmiljöproblem detta. Alltså att vi bara faller ner och sen så är det någon som dödar oss. Men varför gör vi detta då? Jag vet inte, det är väldigt märkligt detta. Det är som vi håller på med. Nu kommer han! Kommer han med damen? Titta här nu. Okej, sätta sig där. Okej. Titta på mig nu. Titta på mig nu. Rör dig inte. Du, nu faller jag baklänges här. Tack och hej.
Så gick det. Helvete Vivica. Nu har jag dem så jävla.
Så Vivicas dödsbo tänker du på kanske.
Ja, men det här kanske var länge sedan.
Var det en annan Vivica?
Det här kanske var på 80-talet.
Ja, det är sant. Vivica Sedan kan vi säga.
Nu får jag bläddra igenom skrotum penis. Nu viker jag upp penisen.
Får jag bläddra igenom den katalog som är mitt underliv.
Nej, men i alla fall Björn, varmt välkommen ombord som Patreon till 4 meter.
Verkligen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Men du, annars i livet då? Har du engagerat dig i den här pseudodebatten om det heter Vita havet eller?
Ja, det har jag gjort.
Jag har gjort, ja. Låt mig gissa då. Mm. Att du tycker att det är lite löjligt. Att folk kritiserar att det heter Vita havet.
Alltså jag tycker kanske att det att om det vore så att man hade gått ut med det kreta och sagt det får inte heta Vita havet, så hade det varit löjligt. Men eftersom det är Konstfack så får man ju upp diskussionen på mycket mer abstrakt nivå, vilket man ofta gör på konstnärliga institutioner. Och när den abstrakta nivån möter kvällstidningen och DN i det här fallet, framförallt DN då, deras oförmåga att föra abstrakta diskussioner där det snabbt ska bli konkret, så blir det ju här en sån där snabbt en flashback haveri liksom. Mm. Men det är ju, bakgrunden är väl att det finns en grupp som heter Brown Island av elever och före detta elever som jag tror har, som är mörkhyade typ. Mm. Som har börjat ifrågasätta vithetsnormen då på de konstnärliga högskolorna. Den kan man ju verkligen skriva under på, att det är ju väldigt få elever som examineras från Mejan och från Konstfack och från STDH som har utländsk härkomst. De flesta är svenska. Nu blir det fler och fler, men fortfarande bland de etablerade konstnärerna på gallerier så är det få som är färgade. Och då på olika sätt så har man väl velat föra den debatten, och då har man bland annat så här kunnat säga att det här kan vi kalla Vita havet för havet. Och det är ju inte liksom en dogm att ordet vit är förbjudet, utan snarare för att föra upp frågan. Mm. Och det här var ju en liten del, ett större, liksom större manifest från deras håll. Men då plockar man upp bara det här med Vita havet, och sen så går folk bananas. Mm. Men jag läste något inlägg som var så jävla bra, för att, som skrev att det är tråkigt att inte DN kan göra någon analyserande artikel om det, utan bara låter debatten, liksom nyheten kablas ut via debattinlägg. Och då är det ju... Det första debattinlägget var ju en lektor i designhistoria, tror jag, inredningsdesign, som skrev en artikel där hon var förbannad på det här. Och sen svarade 44 lärare, varav 7 namngivna, resten anonymt, att hon störde liksom det interna arbetet på skolan genom att skriva en sån debattartikel. Mm. Och sen så hoppade Per Svensson, som är Malmöbaserad kulturjournalist, in och skrev att när 44 personer ges på en person så blir det mobbing. Mm. Men då blev det här också, genom det så fick också frågan liksom så mycket plats i medierna, så att då började Kleti och Pleti och tycka att det var helt sjukt att inte få heta Vita havet, och ska inte få heta Vita huset nu längre, och ja.
Men det gör, alltså, det är, jag tycker det är svårt att hålla sig kall.
Mm. Ja, men
det, men alltså när de här 44 skriver då att den här personen stör interna arbete på Konstfack, det provocerar mig.
Det provocerar mig också. Ja. Du provocerar mig jättemycket också. Du provocerar mig att man fattar den passiva aggressiviteten på jobbet.
Ja.
Men när det har gått runt liksom listor, när här artikeln har valsat runt och folk får skriva under och de tycker att den är bra. Liksom.
Men det är det som är det kanske allra mest provocerande med identitetens vänster, tycker jag. Att den är så passivt aggressiv. Att det är så här, att, och jag fattar att det finns en mycket underbyggd vrede och sådär kring att vara kanske rasifierad eller att vara kvinna och sådär. Att, att det är svårt för mig så, att liksom sätta mig in i det.
Ja.
Men liksom det, ja, men det, jag tycker det är svårt att, och jag stänger av lite grann. Jag kan inte ta till mig det.
Mm. Pratade inte vi om vänstern i förra avsnittet också, om liksom att de här gamla ärrarna, de var inte så identitetspolitiskt intresserade, utan de var mer intresserade av klasskamp. Och vänstern har ju på något sätt gett upp klasskampen.
Mm.
Den är förlorad till liberalismen. Liksom. Mm. Det är så, har du en bostadsrätt på Södermalm så är du per definition inte arbetare. Eller liksom, då är du inte proletär längre. Och de flesta av de här har en bostadsrätt på Södermalm.
Mm.
Som måste föra kampen på en annan planhalva. Då har det blivit identitets. Samtidigt som jag kan tycka så att det finns ett jobb att göra där fortfarande.
Ja.
Alltså det är klart att inom vissa kretsar som typ lärarkåren på Konstfack så är folk rätt politiskt korrekta. Men det finns fortfarande passiv aggressivitet mot folk av annan hudfärg eller annan sexuell läggning utanför de här kretsarna.
Ja, men då sätter jag frågetecken till om det gör det. Alltså jag tror ju att man kan ju se på det på två håll. Alltså, hur ska man förändra, alltså, om man nu tycker att det är ett självändamål eller att det är viktigt att fler människor med annan bakgrund liksom går på Konstfack, då kan man diskutera, men liksom, hur ska man göra det då? Ska man liksom göra det genom att och inte bara byta namn på en sal, utan också bara diskutera det där, liksom, en sån sak? Är det liksom att gagna det, liksom, den stora saken?
Ja.
Eller vilka medel är, liksom, ska man använda? Alltså jag ser på det så här med kulturellt kapital, så det är inte så konstigt. Alla som går på Konstfack har ju liksom en moster som är keramiker.
Mm.
Eller en mamma som är bibliotekarie eller har det kulturella kapitalet. Mm. Och det finns ju utlänningar lät ju jävligt så här bakåtsträvande. Men det finns ju, alltså, men grejen, om man tittar på iranier till exempel, så är liksom fördomen om iranier är ju att deras föräldrar och ganska många av dem hellre då blir farmaceuter eller ingenjörer eller liksom advokater eller läkare, att man strävar mer mot den typen av högstatusjobb.
Ja.
Och eftersom ganska många iranier då som flydde hade någon typ av intellektuell bakgrund.
Men alltså, jag tror att,
och då är det inte så många som sitter och gör liksom spännande grejer, att man virkar inte en fitta. utan då pluggar man kemi, och det är liksom ingen värdering. Nu värderar jag kanske de här två grejerna, men det är ingen värdering i det egentligen. Och då blir det de här svennebananerna som har spelat blockflöjt i kommunala musikskolan. Det är de som går på Konstfack. Det är liksom inget konstigt.
Nej.
Det är klart att det här håller ju på att ändra sig, men då är frågan om ska man ändra det här organiskt?
Mm.
När liksom Saman Bakhtiaris barn, som Saman då, som är liksom P1-journalist, som också är iranier, när hans liksom dotter liksom kommer på att hon liksom ska göra någon så här resa in i den fria formgivningen, när hon söker till Konstfack, då är det helt organiskt att hon gör det. Men ska man liksom ska man kvotera?
Jag håller med dig, men jag tror att liksom Det finns ju vänstern är identitetspolitisk och högern skriker på hårdare tag.
Ja.
I det här fallet handlar båda om hur kommer vi till rätta med människor som kommer från andra länder.
Ja.
Men ingen av dem pratar om de bakomliggande strukturerna som handlar om ekonomisk kapital eller trygghet. Jag tror att man skulle nå mycket längre med att förbättra levnadsvillkoren i utsatta områden, eller att se till att fler personer gick ut grundskolan med bra betyg och minska utslagningen. Utslagningen, den sociala utslagningen, är ett större spöke än den eventuella liksom inneboende rasismen i konstnärliga institutioner.
Men jag tror ju att
fördelningspolitiken borde komma tillbaka in, och lite mindre så här signalpolitik. Ja. För både det här, både när Hanif Bali och vad heter han, Jan Emanuel ropar på fler poliser i Norrtälje, Och när 44 lärare på Konstfack skriker vi ska inte, det ska få inte ett Vita havet. Båda är signalpolitik, men båda är inte intresserade av att förändra de förutsättningarna för det här spelet, utan vi ska ha samma förutsättningar, men vi måste ändra vårt mindset. Mm. Liksom.
Och det här tyckte jag var så jävla bra sagt, Anders. Jag kommer inte gå i polemik mot dig nu.
Nej.
Jag tyckte det var jättebra.
Ja.
Men jag skulle bara vilja säga att som ett plus till det du sa, så tror jag att det finns tillräckligt många 20-åringar med utländsk härkomst som skulle kunna söka in på Konstfack liksom, för att de har det socioekonomiska liksom, med sig hemifrån, men de vill inte det.
Nej.
Jag tror att det här är bara en superlös spaning som jag har.
Uh-huh.
Jag tror att de vill inte det, för att de vill hellre då ha de här jobben som ingenjör eller farmaceut. Nu pratar jag om gruppen som helhet. Det är klart att det finns någon iranier som vill söka in på Konstfack, men att det är färre som, av den anledningen att om man kommer från mindre pengar relativt nyligen, även om man då har tillskansat sig en ekonomisk status i Sverige, att man bor i ett radhus och har det bra och två yrkesarbetande föräldrar, så är det ändå inte liksom önskvärt att hamna där.
Nej.
För att det är först när man då som du eller Mimmi eller jag eller någon som har liksom kanske haft, alltså det handlar inte bara om ren ekonomi, för att du och Mimmi kanske kommer från delvis olika förhållanden eller alltså både kulturellt och ekonomiskt, men
jag och Mimmi kommer från sådana förhållanden att det vore anmärkningsvärt om inte något av våra barn kom in på Konstfack.
Exakt, ja. Och de liksom drivkrafterna är ju väldigt starka. Och de drivkrafterna är ju fortfarande mycket starkare liksom i svenska hushåll.
Mm, absolut.
Svenska hushåll.
Jag tror inte man ska försöka komma åt de här iranska välartade barnen som vill bli civilingenjörer och läkare. Det vore fel. Men man kommer inte, det är snarare de iranska eller eritreanska eller chilenska barnen som är intresserade av konst och skulle må bra av att få träffa en bra lektor på Konstfack eller en professor som inte söker och som inte ser att det finns en möjlighet, som inte har liksom den positiva målbilden klar. Det är de man vill komma åt, och det handlar också kanske om att man inte känner sig delaktig i det stora liksom samhället. Man känner sig inte som en del av det här samhället, alltså det är inte för mig.
Nej. Men nu säger jag en till grej som jag inte har någon alls en aning om. Men jag tror ju att alltså om det väl är någon som söker och kommer in på Konstfack.
Mm.
Om det är en snubbe med eritreanska rötter som kommer från Järvafältet och har hållit på med graffiti.
Mm.
Så då tror jag att det
finns det ju garanterat.
Ja, men då tror jag att den personen...
Annars skulle inte Brown Island existera.
Nej, men då tror jag att den personen... att han blir ganska väl mottagen på Konstfack. Det är bara mitt påstående att... jag tror att folk tycker att det är rätt spännande.
Ja.
Och jag har svårt att tänka mig att det finns någon slags strukturell att han motarbetar strukturellt på en sån institution som Konstfack.
Det tror jag också. När du säger det, jag sitter och tänker på så här Maslows behovstrappa i utanförskap. Liksom att drivkraften har alltid varit utanförskapet, och så vips jag inne på Konstfack och har liksom handledning av Palle Thorsson. Då är jag inte så utanför längre. Då gäller det att kanske konstruera ett utanförskap. Så tror jag också det kan vara för många att det är en del av ens identitet.
Liksom. Men är liksom hela syftet med de som håller på med det här med Vita havet att vi ska sitta och prata om det här i den här podden? Alltså är det syftet?
Men jag tycker att det är alltid intressantare att kunna föra en debatt utan folk blir förbannade och skriker och nej, får inte heta Vita huset nu längre. Att folk blir så jävla arga.
Mm.
Vad fan, det är väl alla har väl rätt att säga vill vi byta namn på Vita havet. Och kunde liksom den högersvansen som lackar ur eller hålla liksom en god ton och en debatt liksom en intellektuell debattton, då skulle det här förslaget skrinläggas. Men eftersom folk går ut och blir så förbannade och känner sånt underläge gentemot det här, så blir det bara att då låser ju sig det här gänget i sin position.
Mm.
Det är ingen som kan, det är som ingen som sträcker ut en hand. Men intressant, ska vi prata om det här? Ska vi prata om vithetsnorm? Ska vi prata om... Jag tror också att det är farligt att bara säga vi får inte säga det ordet, vi får inte säga det, därför att till slut så får folk så mycket spänningar så att de exploderar.
Ja.
Och det blir bara signalpolitik.
Ja. Liksom. Men det är också så här, i alla debatter så är det svårigheten att det är klart att de får föreslå att det ska byta namn till havet från Vita havet och påstå att Vita havet att det är problematiskt. Men då är det ju också så att då måste man också kunna säga att det här att man tycker att det är befängt att föreslå det. För att Vita havet, det är liksom en blinkning till en sal på slottet som heter Vita havet. Ja. Och det är ett vitt rum. Mm. Inte i överförd bemärkelse, utan faktiskt det är vitt rent fysiskt konkret. Mm. Därav liksom Vita havet.
Jag syns att det är på något sätt intressant när det är på en konstskola, för att ett vitt rum kan fyllas med färg.
Ja.
Det är mycket svårare med ett brunt rum att hänga liksom, och applicera konst på väggarna.
Ja, fast både och. Det där är ju också väldigt omtvistat. För att det gamla sättet att hänga konst på var ju då i salonger med färg. Och därav då att Nationalmuseum har återgått till sin ursprungliga färgsättning. Mm. Där salongerna är då bruna och dovt lila och blå och gula och roströda.
Men man upptäckte väl någonstans på 30-40-talet att det var lättare att hänga konst på ljusa väggar.
Jag tror att man gjorde det för att man ville att det skulle vara så.
Det finns ju en estetik som är vitt med färger som bryter av.
Ja, men det är ju den vita kuben kanske liksom funkade bra med den modernistiska konsten. Men det beror helt på vad det är för typ av konst.
Mm. Men jag kommer ihåg när man gled runt på gallerierna på Östermalm på 80-talet och folk gick runt med höga polokragar och lyssnade på Sharday och Prefab Sprout.
Mm.
Så var det alltid vita väggar. Ja. Så här Galleri Boman och de här liksom.
Var inte Sharday lite för mainstream?
Sharday passade så jävla bra in. Alltså, hon blev mainstream, men det var ju en av de första så här smarta soulartisterna. Hon kom från Nigeria, va?
Mycket möjligt.
Ja, hon kom från Nigeria. Som blev då alla de vitas liksom.
Ja.
Hon var vitare än Michael Jackson. Men...
Sharday på 80-talet var ju också mycket förknippat med det som musik som man skulle älska till.
Ja. Fan vad jobbigt det var att lyssna på Sharday och vara 16 år och fullständigt okysst. Och vara som på en öde ö av oskuld där det fanns ingenting i närheten.
Och man visste att det här var musik att älska till. Men man hade ingen att älska med.
Nej, verkligen. Och då gick man upp till galleri Lars Boman och träffade galleriintresserade Nockeby-sonen Johan Eriksdam som gled runt med någon svart polotröja.
Var inte du punkare då?
Nej, men jag hade nog många identiteter.
jag hade en period när vi kom kring med polotröja såg svåret på konstgallerier så här. I 15-16 år världens mest brådmogna konstkännare.
Stod och diskuterade något liksom konceptverk av Dan Wolgers.
Ja, vad tycker han?
Eller också
kava lite mer vin! Och så visar det sig att du fick lära dig kärlekens språk av en äldre rödhårig dam. I något särskilt tältliknande.
Då tänker klänning. Du 40-talist? Nej, 30-talist.
Verkligen.
Nej, men alltså. Jag välkomnar den där. Jag tycker det är roligt. Det var länge sedan jag liksom så här, fick puls av en debatt och ville skriva inlägg och sådär.
Mm. Men jag tyckte du utvecklade det väldigt bra. Det är inte för att du inte brukar göra det, men det var väldigt välgörande att höra din syn på det.
Tack. Jag måste bara avsluta med att igår så när vi satt på Harvest så hade vi ett samtal vid bardiskarna. Det handlade just om synen på konst och kultur. Och det är så här trött att vi liksom, vi pratade om, det var jag och Lasse Lundström.
Mm.
Vi pratade om liksom film och litteratur i Sverige och film och litteratur i Danmark. Där Danmark har nästan en dogma att vara politiskt inkorrekt. Och där vi inte var helt överens om det var bra eller dåligt. Men där jag mer tyckte att det skapar ändå på något sätt möjlighet till intressantare konst. När man skiter i att folk kommer förbannade på att man har skildrat någonting ur ett visst perspektiv.
Mm.
Och det känner jag så att de största konstnärskapen i Sverige, typ så här Lars Norén.
Mm.
Är ganska oförsiktig när det gäller att, inte rädd för att stöta sig med 44 lärare på konstfack, vilket också skapar intressantare konst. Eller som alltså den franska författaren Michel Houellebecq, man kan säga vad man vill om honom och hans åsikter, han är en jävligt bra författare som berör väldigt många, men han tar också risken att reta upp folk utav bara helveten.
Ja. Men då skulle jag vilja nämna en person som jag vet att du kanske inte tycker är världens bästa regissör, Ruben Östlund.
Ja, den tycker jag inte.
Nej, men han är ju, han kan ju vara politiskt inkorrekt.
Det är sant, men det intressanta med Ruben Östlund, vet du det?
Nej.
Att Ruben Östlund är aldrig avsändare för en film av Ruben Östlund, utan han ställer sig alltid vid sidan av.
Ja.
Jag är intresserad av att titta på den här situationen, säger han. Jag är intresserad av de här sociala mekanismerna som sätts igång, och jag är lika intresserad som du, så jag står också här och tittar, och jag undrar också vad Ruben Östlund menade när han gjorde den här filmen.
Ja.
Och det tycker jag är svagt. Medan jag menar, men jag tänker att Michel Houellebecq sitter då.
Tycker det är ärligare med han, vad heter han?
Houellebecq.
Peter Houellebecq Jensen, han syntropaproducenten som sitter och rör cigarr. Ja. Ja, men jag tar pigerna på paddarna. Så vad? Så, ja. Vad så?
Ja,
nej, vad ska jag göra? Vad ska jag göra?
Ja, exakt. Ja. Men de sa ju, stämmer det Peter Houellebecq Jensen att du kom ut naken med halvstånd på ett möte, så att fyra tjejer?
Ja.
Det känner jag inte till. Eller jag kan inte minnas, men det låter som jag.
Men det där, vi får runda av där. Ja. Det blir inte bättre än
så. Vi kommer inte komma till när Serge Gainsbourg kastades över Whitney Houston i en fransk talkshow 1981.
Eller när han skrev en låt som hette typ Vanilla Incest. Vad heter den?
Ja, det heter den väl.
Eller Lemon Incest, som han sjöng tillsammans med sin dotter. Men
han hade inte klarat en Me Too.
Nej, men vi går väl ut på den, va?
Ja, det gör vi väl.
Ja. Stöd oss på patreon.com/4meter. Jag heter Fritte Fritsson på Twitter och Instagram, och du heter
Anders Sparring på Twitter och Anders Thorsson Sparring på Instagram. Följ mig där. Jag vill ha fler följare. Jag tycker att jag förtjänar mer än de 1800 följare.
Ja, det är pinsamt.
Ja, det är pinsamt.
Här är Lemon Incest med Serge och Charlotte Gainsbourg. Heter hon Charlotte?
Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.